Idag så ska vi prata om centrum i den kristna tron. Nämligen Jesu uppståndelse från de döda. Om man nu bara skulle gå på en enda gudstjänst på hela året, så är det ju den här gudstjänsten jag skulle rekommendera. Så grattis du som är här och lyssnar idag. Alltså i 2000 år har man pratat om uppståndelsen. Har den verkligen ägt rum? Eller har den inte ägt rum? Vad var det som hände? Och frågan, kan man verkligen som en klok och modern människa tro på något sånt? Eller är det bara så att det är efterkonstruktioner och önsketänkande från kyrkan som ligger bakom alltihopa? Men jag kommer i den här predikan, som ni säkert redan har gissat, hävda motsatsen. Att Jesus verkligen fysiskt uppstod från de döda. Men låt oss följa med Maria från Magdala. Ni vet, hon som var en lärjunge till Jesus, som hängde med genom hela evangeliet. Hon som hade fått hela sitt liv, alltså totalförändrat av Jesus. Och ni vet, hon som hade stått vid korset och varit förstahandsvittne till att se Jesus brutalt avrättas. Det är ju hon som står där med Jesu mor och en annan Maria och Johannes, han som skriver Johannes evangeliet som vi läser idag. Det är hon, henne, som vi följer den här tidiga påskmorgonen när hon är på väg ensam till graven. Hon är ju först där. Och det är ju inte svårt att tänka sig hur tunga hennes steg är, eller chocken och sorgen som hon känner i hela sin varelse. Hon har ju hela påsken i sin kropp när hon går till graven den här dagen. Och det är då det händer. Då möts ju hon av någonting helt oväntat som skakar om henne i grunden. Hon ser till sin förskräckelse att stenen över gravöppningen, att den är bortrullad. Och det första hon tänker, det är ju inte halleluja, han är uppstånden. Det är ju inte hennes första reaktion. Nej, hon utgår direkt ifrån att det är någon som har tagit kroppen. Det är hennes första reaktion. Och det är ju på ett mänskligt plan det mest naturliga att tänka. Hon går, verkar inte i alla fall ens gå in och titta. Och Maria från Magdala är som oss alla. Har inte vi ibland haft svårt att tänka det omöjliga och ta in det som är bortanför vår egen fattningsförmåga? Att tro att uppståndelsen har hänt och ta in den i sitt hjärta, det är ofta en process som Gud själv är väldigt intresserad av att hjälpa oss med. Och också Marias tro är under Guds bearbetning den här tidiga påskmorgonen. Och hennes tro kommer successivt att utmanas och växa den här dagen. Hon kommer att bli övertygad om att Jesus verkligen är uppstånden från de döda. Men just nu så springer hon ifrån graven med sin oro, med sina frågor, för att berätta för lärjungarna: hallå, de har tagit hans kropp. För den vill hon ha tillbaka. Därför hon vill återställa gravfriden. Det är det hon vill. Hon tycker ju det här är alldeles förskräckligt, det som händer. Och det blir ju genast fart på Petrus och Johannes. Och de springer allt vad de orkar till graven. Och Johannes, han kommer först. Och han stannar vid ingången och kikar lite försiktigt in. Och när Petrus kommer så går han direkt raka vägen, eller hela vägen in i graven, för att se efter lite mer grundligt hur det ser ut. Och han ser att graven är tom och bindlarna ligger prydligt ihoprullade. Och Jesus, han är inte där. Och så läser vi i texten att ännu hade de inte förstått skriftens ord att Jesus måste uppstå från de döda. Hör ni det? Här står de, pojkarna, om man får kalla dem så, som på något sätt just har tävlat om vem som ska komma först till graven. Här står de mitt i det historiska ögonblicket när Jesus har uppstått ifrån de döda. Men de fattar ingenting. Trots att Jesus flera gånger hade förklarat i sin undervisning att han måste dö, men att han också kommer att uppstå. Trots att de har hört hans undervisning så verkar inte poletten riktigt ha trillat ner. I alla fall inte den här dagen. Vi människor har nog lättare, i grunden lättare, för att tvivla än för att tro. Så när något mirakulöst inträffar så söker ju hjärnan efter att hitta inomvärldsliga förklaringsmodeller. Men Gud själv behöver ge oss av sitt ljus och liksom vidröra våra ögon så att vi kan se uppståndelsens mysterium och låta det få fäste i våra liv. Det är det som kallas tro. Och det är den tron som Gud vill ge oss som gåva. Och när man läser Johannes evangelium så slås man av hur detaljerade alla detaljer och berättelsen är. Här finns det ingen plats för någon slags slarvig redogörelse. Utan Johannes, han har syftet helt klar för sig. Han vill att läsaren ska förstå att det som han redogör för här, att det är inte bara liksom andliga, lite flummiga andliga verkligheter, utan detta är historiska, verkliga händelser i tid och i rum. Han vill att vi ska tro det han säger. Det är därför han skriver sitt evangelium. Han är noggrann med små detaljer för att stärka sin berättelse. De sprang läser vi. Den ena stannar vid graven, sådana små detaljer. Den andra går in. Linnebindlarna är hoprullade. Och duken som hade täckt Jesu ansikte, den ligger på ett annat ställe. Man kan ju tycka att det är lite överdrivet detaljerat. Men det ligger en tanke i det. Allt sammantaget har till syfte att övertyga läsarna att det här med Jesus, med hans liv på jorden, hans död och hans uppståndelse är någonting som på det fysiska planet verkligen har inträffat. Och det är viktigt. Och Johannes som själv var med om allting, det är ur hans blick vi läser. Han vill genom sitt evangelium att fler ska fatta. I Johannes 20 och 30-31 står det så här. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Så kommer det då. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och inte nog med det att ni ska tro, utan för att ni också genom dem, genom att tro, ska ha liv i hans namn. Man ska ju också veta att när Johannes skriver sitt evangelium så rörde det sig ganska mycket gnostiska tankegångar i samhället. Och det gnostiska tänkandet, det var ett andligt tänkande som gjorde en tydlig åtskillnad mellan det andliga och det mänskliga. Och det var vattentäta skott emellan de två. Och vad tror ni var det finaste i det gnostiska tänkandet? Det var det andliga. Man tänkte att varje människa har en gnista av gudomlighet i sig. Och det var kunskapen och den andliga insikten i människan som skulle befria henne. Det är klart att när den kristna tron kommer, liksom kommer in på banan och talar om att Jesus eller Gud har blivit människa och fysiskt dör och uppstår, det blir ju en alldeles provocerande tanke i den här världen som de levde i. Och med den bakgrunden så förstår man att Johannes är så mån om att förklara att evangeliet om Jesus Kristus är någonting som har hänt i den verkliga världen. Hela trovärdigheten står på spel kring just den frågan, om det har hänt. Och Paulus, om vi ska flytta oss till hans värld, Paulus talar i Korinthierbrevet 15 och 12 och lite framåt just om uppståndelsens verklighet. Och han måste på sitt håll, i sitt samtal med församlingen i Korint, stävja tankar som försöker få fäste i församlingen att det inte skulle finnas någon uppståndelse från de döda. Lyssna! Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om inte Kristus har uppstått, ja då är ju vår förkunnelse tom. Och tom är också eran tro. Men så kommer det lite längre ner med emfas. Men Nu har Kristus uppstått från de döda. Och så fortsätter Paulus tala om alla de konsekvenserna som kommer ur det. Och tala om livet i Kristus. Jag vet inte om ni minns det här unga fotbollslaget i Thailand som fastnade djupt inne i en grotta 2018. Det kom ett överraskande monsunregn och grottsystemet vattenfylldes väldigt snabbt. Och pojkarna, för att undkomma vattnet, sökte sig allt djupare in i grottsystemet. Tills de kom fram och hittade en liten klippavsats flera kilometer in i grottan. Förstår ni hur långt in de är? Och där var de fast i 2 veckor. Och ingen trodde att detta skulle sluta väl. Så mörkt såg det ut. Men så sätter man igång en komplicerad räddningsinsats med modiga dykare som tar sig an det farliga uppdraget och stegvis tar sig djupare in i grottsystemet för att hitta och rädda de här utsatta pojkarna. Och tänk dig själv om det hade varit du som satt där och du tror att allt hopp är ute. Är det så här jag kommer dö? Är det slut nu? Då plötsligt bubblade till i vattnet. Och upp kommer en dykare. Vad är oddsen på det? Och precis så tänker jag i min lilla barnsliga hjärna. Att Jesus gör när han dör på korset och uppstår för att rädda dig och mig. Där vi sitter på vår lilla utsatta klippavsats i livets stora grottsystem. Jesu uppdrag var att dö på korset och uppstå för att kunna rädda oss ifrån mörkret och ifrån synden. Och precis som dykarna hittade en framkomlig väg under vattnet fram till klippavsatsen för att undsätta pojkarna, så går Jesus ner i dödsriket och hittar en räddningens väg ut i frihet för oss alla. Och när jag tänker på den här händelsen och hur dykarna tog med sig ett barn i taget ner i vattnet för att föra dem ut i frihet, så tänker jag på Jesus. Hur han har tagit med dig ifrån din klippavsats ner i dopets vattendjup. Ner i hans död. För att du slutligen ska komma, precis som du gjorde i dopet, komma upp ur vattnet och uppstå med honom till ett nytt liv. Det är vad påskdagen handlar om. Är du inte glad att du är här idag? I Romarbrevet 6:4 så läser vi ju att genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi också ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Och idag så har vi fått se hur en människa har fått bli döpt i vattnet och uppstå till gemenskap med Kristus. Kan någonting toppa det? Jag tror inte det. Mina vänner, det finns inga grottsystem i världen som kan binda oss längre. Jesus har dragit den som är döpt upp ur vattenmassorna och satt henne på fast mark. Jag vill att du ska höra det på påskdagen. Att det är det som har hänt dig som är döpt. I den här gudstjänsten så kommer det finnas möjlighet att bekräfta ditt dop. Vi kommer stå nere vid orgen, jag och Annette. Och vi har tagit en skål med lite vatten från dopgraven rent symboliskt. Och där kan du få komma och så säger vi så här: du är död och uppstånden med Kristus. Lev i honom och låt dig uppfyllas av helig ande. Nu ska vi tillbaka till graven med den bortvälta stenen. Johannes och Petrus har lämnat scenen och kvar. Vem är det? Ja, det är Maria från Magdala som har svårt att gå därifrån. Hon sitter där och gråter. Och så lutar hon sig in i graven och får syn på två änglar där inne som frågar varför hon gråter. De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom, säger hon. Det är då hon vänder sig om, står det. Och jag tycker det är så vackert när Jesus säger hennes namn. Hon vänder sig om. Och han säger Maria. Då förstår hon att det är han. Och Maria från Magdala blir den första som får möta den uppståndne Kristus. Och hon är den första som får uppdraget att berätta detta storslagna som har hänt för de andra lärjungarna. Och vet ni att allt är förändrat genom Jesu död och uppståndelse. Att ljuset har segrat över mörkret och världen är försonad i Kristus. Och inga vattenfyllda grottsystem i världen kan skilja oss ifrån den uppståndne Kristus. För döden har inte längre sista ordet. I Johannes 1:25-26 läser vi att jag är uppståndelsen och livet, säger Jesus. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig dö. Men den stora frågan idag är: tror du det här? Och om du tror, vad betyder det? Det är en fråga att ta med sig och begrunda. Tror du på det här? Amen.